Podplay.
En ensam tjänare går genom de förgyllda korridorerna. Väggarna runt omkring honom glänser av marmor och nyx och ädelstenar. Men han tittar inte på sina dyrbara omgivningar utan håller blicken fäst rakt fram. I händerna bär han en stor korg och svetten lackar pannan. Till slut når han sitt mål. En väldig dörr bevakad av romerska soldater. Vakterna hejdar tjänaren. De kräver att veta vad han bär på och lyfter bort de tjocka palmblad som täcker korgen. Där ligger ett dignande berg med mogna fikon. Vakterna ser lockade ut. Det är varmt i palatset och långt kvar till deras avlösning. Tjänaren frågar om de vill ta ett par, men vakterna avböjer och låter honom passera. När de tunga dörrarna stängs bakom honom möts han av en levande gud. Drottning Kleopatra står otåligt i den guldglimrande kammaren. Hennes kropp är prydd av ovärdeliga smycken och på huvudet sitter det kungliga diademet. Tjänaren bugar, men Kleopatra har inte tid med hans tramsiga underkastelse. När korgen ställs ner framför henne plockar hon målmedvetet bort frukten tills hon ser det hon letar efter. Med ett lugnt grepp plockar drottningen upp en ringlande kobra och håller den framför sig. Hennes hovdamer snyftar bakom henne, men det bryr hon sig inte om. Hon har bestämt sig. Hon är alla kungars drottning. En gudinna på jorden med makt över ödet självt. Och hon tänker inte vara en pjäs i någon annans spel. Hon trycker kobran mot sitt bröst och tar sitt sista kliv in i odödligheten.
Du lyssnar på historien om Kleopatra. En kvinna som navigerade sin tids politiska landskap som få andra och som blivit själva sinnebilden för antikens mystik. Jag heter Blenda Zettervall-Klingert. En dag, antingen sent år 70 eller i början av år 69 före vår tideräkning, får faraon av Egypten en dotter. Barnet döps till Kleopatra och familjen hon föds in i är, ja, minst sagt speciell. Kleopatras familj tillhör en dynasti som grundades över 200 år tidigare av en man vid namn Ptolemaios. Han var en makedonsk-grekisk adelsman och en av Alexander den Stores närmsta män. Efter Alexander den Stores död tar Ptolemaios över Egypten för egen del och grundar en ny kunglig dynasti. Eftersom alla manliga medlemmar i familjen har samma namn som ättens grundare kallas den ofta för den ptolemaiska dynastin.
Farao var sedan urminnes tider en levande gud. Och nu gäller det då att utnyttja den uppfattningen när man kommer dit. Så att de tar över helt och hållet det egyptiska bildspråket. När vi tittar på relief i de här templen och så, av kungarna och drottningarna och Kleopatra, så ser de precis ut som vi är vana att se faraoner och deras drottningar.
Det här är Allan Klinne, doktor i antikens kultur och samhällsliv och författare till boken Kleopatra, liv och legend.
Det var en grej. Och det andra var då att man skulle hålla kungafamiljen ren, om vi säger så, att de gifter sig inom varand eller möjligtvis med de andra grekerna, makedonierna i grannrikerna, för att behålla den där auran av att vara gudomliga och inte beblanda sig med egyptierna. Och därför blir de här märkliga incestuösa familjeförhållandena med man gifter sig med kusiner och till och med halvsyskon och helsyskon och styvmödrar och kors och tvärs.
En annan av familjens små egenheter är att de är en fullkomligt hänsynslös och mordlysten skara halvgudar. Så gott som varje generation präglas av mord, bannlysningar och politiska rävspel. Mot varandra alltså. Det enda familjen verkar vara överens om är att någon av dem måste vara farao. Men vem det ska vara har de olika uppfattning om. Och de går till vilka längder som helst för att få just sin kandidat på tronen. Vi återkommer till det. Halvgudar som de behöver ju bo på en lämplig plats. Något de verkligen har ordnat. Deras palats är så stort att det tar upp en tredjedel av hela huvudstaden Alexandria. Kvarter efter kvarter i den här pulserande metropolen tillhör alltså kungafamiljen. Men staden står knappast i deras skugga. Alexandria är den största, modernaste och rikaste staden i hela Medelhavsområdet. Den ligger vid Nilens utlopp och kontrollerar all handel som kommer från exempelvis Etiopien och Afrikas horn. Eller som vill nå dit från Medelhavet. Det är också en riktig kultur- och modemetropol. Musik hörs från gator och torg. Stadens invånare bär spännande plagg i material från Indien eller Persien. Och i det världskända biblioteket drar sig filosofer i skägget, djupt försjunkna i världens gåtor. Medan vetenskapsmän forskar och experimenterar med nya uppfinningar. I den här staden pratar nästan alla grekiska. Och de ser sig nog mer som greker än egyptier. De som bor på landsbygden är ju bara bönder och gammaldags, tycker alexandrianerna. Men alla lyder dem under Ptolemajerna, som alltså sitter på tronen mitt i den här antika mixen av Hongkong, Milano och London och basar över hela riket. Så den lilla nyfödda Kleopatra föds med andra ord in i någon slags inavlad, halvgudomlig maffiafamilj. Som barn älskar hon att lära sig och visa riktig begåvning. Språk har hon busenkelt för. Någonstans mellan 5 och 9 stycken lär hon sig av olika grekiska lärare i de kungliga kvarteren. Men, bara 11 år gammal får Kleopatra en första smak av familjens maktspel när hennes stora syster avsätter pappa Ptolemaios i en statskupp. Pappan tar med sig Kleopatra på ett fartyg och styr kosan mot den enda plats där han har en chans att få tillbaka sin kungatitel och allt vad det innebär. Den här platsen ligger inte i Egypten som man kanske hade kunnat tro. Den ligger på andra sidan Medelhavet och är mittpunkten i den starkaste och mest giriga staten i hela den kända världen. Rom.
Alltså, romarna hade knaprat i sig det ena riket efter den andra vid den här tiden. Det var i stort sett bara Egypten kvar. Hade de velat ta det, hade de kunnat ta det hur lätt som helst. Men saken var den att romarriket var inne i en känslig fas. Det var inbördeskrig. Vi går mot slutet av republiken, alltså den romerska demokratin, vi ska säga. Det som sen kommer bli då kejsardömet, diktaturen om man vill säga så. Så att i Roms ledande politiska kretsar så visste man inte riktigt vem ska ta Egypten. Vem ska bli ståthållare? Och den som gör det, han kommer bli rikare än alla andra, va? Egyptens guld och så. Så att de romerska politikerna blockerade varann. Några tyckte vi skicka den, nej, då sa de andra, gör vi inte. Så att Egypten existerade på nåder, som liksom en anomali där. Va? Men egentligen så var det ju bara en tidsfråga innan det skulle falla.
Den här illaluktande trånga staden har med sin obehagligt effektiva armé alltså lyckats köra över i stort sett hela Medelhavsområdet som en ångvält. Bara ett par generationer tidigare fanns ett helt gytter med gamla kungariken i östra delen av Medelhavsområdet. Och nu, för att hålla romarna nöjda och på så långt avstånd som möjligt från Egypten, trollar Kleopatras pappa fram ett särskilt användbart S ur rockärmen. Mutor. Egypten är vansinnigt rikt, och eftersom kungafamiljen har fri tillgång till statskassan betyder det att de är vansinnigt rika de med. De här pengarna har pappa Ptolemaios investerat i flera viktiga romare genom sina år på tronen. I utbyte har de låtit Egypten finnas kvar som självständigt land så länge man skickar stadigt med pengar och spannmål till Rom. Och nu då? Under sina år som exildiktator i Rom fortsätter alltså pappa Ptolemaios sina så kallade investeringar. Och till slut ska metoden ge resultat.
Det hela slutar med att han är så skuldsatt så att alla vill ha ut sina pengar. Så romarna rustar en armé i nuvarande Syrien, och han lovar då att ni ska få jättemycket pengar om ni hjälper mig att ta tillbaka Egypten. Och till det pikanta är ju att Kleopatras stora syster Berenike, det är hon som har suttit och härskat under de här åren. Så de kommer tillbaka med hjälp av romarna, och Auletes, som han kallas, återinsätts som kung. Och då är Kleopatra i 14-årsåldern, då är hon tillbaka i Alexandria igen.
Men bara 14 år gammal får Kleopatra en påminnelse om att i hennes familj blir förlorarna inte långvariga. Knappt har pappa Ptolemaios hunnit sätta sig på tronen i Alexandria igen förrän han beordrar att stora systern, alltså hans egen dotter, ska avrättas. Hade Kleopatra levt idag hade hon inte ens varit gammal nog att köra moped. Men nu får hon alltså se sin systers huvud visas upp för pappan, som nickar belåtet. Men hon behöver inte oroa sig för att möta samma öde som systern. Kleopatra står nämligen högt i kurs hos pappa faraon. Det blir de inte annat tydligt när hon är 18 år gammal och han utser henne till medregent. Nu får hon axla många av de ansvar som en drottning har i Egypten. Det kan vara allt från att inviga tempel till att delta i festivaler eller sitta vid pappa faraos sida när han tar emot diplomater och förnäma gäster i hovet. Och det visar sig att tiden som medregent är värdefull träning. För inom ett år dör hennes pappa, Ptolemaios den 12. I testamentet står det att han ska efterträdas av Kleopatra tillsammans med hennes ena lillebror, som alltså nu blir Ptolemaios den 13. Syskonen gifter sig, och vips så är Kleopatra regelrätt drottning av Egypten. Hennes lillebror och numera make är kung. Men Kleopatra har ett par tydliga övertag över brodern. Till att börja med har hon ju lärt sig sin roll i nästan ett år redan. Och för det andra är hon 8 år äldre än lillebrorsan, som alltså bara är 11 år gammal. I Egypten kan en kung härska själv, men en drottning måste ha en medregent. Det beror på urgamla traditioner som Kleopatra inte har tid att rucka på just nu. Men hon tänker inte dela makten med någon 11-åring heller. Hon knuffar lätt den unga kungen åt sidan och gör det tydligt att han mest är där som rekvisita. Hon inviger tempel och altare till gudarna och sätter bara sitt eget namn på dem. På flera monument låter hon avbilda sig själv som man. Inte helt ovanligt bland egyptiska drottningar, men helt klart en skymf mot lillebrorsan, som alltså inte får vara med alls på de kungaporträtt som Kleopatra visar upp för landets invånare.
Vi hade ju gärna velat veta hur hon var personligen och hennes karaktär och så, men det finns ju inga uppgifter om henne från de här ungdomsåren. Så att antingen kan man ju tänka sig att hon var en mallig och bortskämd brat som vill styra och ställa efter eget huvud. Eller också var hon väldigt intelligent och väckte omgivningens sympati. Och man insåg att hon var kompetent. Och förmodligen en blandning av alltihopa det här. Men säkert var det så att hon stötte sig med många. Det var ett väldigt komplicerat hov, ett hierarkiskt hov. Där alla intrigerade mot varandra och så.
Ja, nog finns det intriger så det räcker och blir över. Och som vi vet vid det här laget, när det gäller Ptolemajerna, så är släkten värst. Bara för att lillebror Ptolemaios är ung betyder inte det att han är helt passiv. Och dessutom har han riktigt listiga rådgivare runt sig. De lyckas övertyga folket i Alexandria om att det faktiskt inte går för sig att de styrs av en kvinna. Vad ska grannarna säga? Så efter 3 år på tronen kuppar lillebror Ptolemaios och hans rådgivare bort Kleopatra. Kuppen går så pass bra att hon måste fly huvudstaden för att komma undan med livet i behåll. 21 år gammal tar hon sig till Syrien. Och det verkar som om hennes år på tronen, tillsammans med en enorm mängd medfödd karisma, kommer väl till pass. På något sätt lyckas hon samla ihop en armé medan hon är på flykt. Ökenstammar, legosoldater, veteraner, alla som kan hålla i ett spjut får vara med. Kanske hjälper det att hon är väldigt språkbegåvad och säkert kan smickra stammarna på deras egna modersmål. Med några tusen soldater i ryggen vänder Kleopatra blicken tillbaka mot Egypten och huvudstaden Alexandria. Hon har ingen aning om att nästa gång hon sätter foten i huvudstaden kommer det vara för ett av de mest mytomspunna mötena i hela världshistorien. Det händer nämligen grejer på andra håll i världen som kommer ha enorma konsekvenser för Egypten och Kleopatra. En av de där mäktiga romarna som hennes pappa mutade har nu blivit så mäktig att han utmanar hela Rom och kastar staten in i ett inbördeskrig. Den här ärelystna och målmedvetna mannen är 52-årige Julius Caesar. En herre som kommer att förekomma en hel del framöver. En dag på sommaren år 48 före vår tideräkning kliver Caesar i land i Egypten dit han jagat en av sina politiska motståndare. Han gillar inte alls att landets kung och drottning krigar mot varandra. Egypten måste vara stabilt så att strömmen med spannmål och pengar till Rom inte hotas. Den romerska generalen installerar sig i palatset i Alexandria och tänker nu lösa konflikten i det egyptiska kungahuset.
Han öppnar ju då testamenten och sånt där och ser att pappan hade bestämt att Egypten ska styras av syskonen tillsammans. Men i palatset så finns ju bara hennes lillebror i 13-14 års åldern. Vad är Kleopatra då? Så han skickar bud. Nu får ni infinna här och så ska vi styra upp vad som ska hända med Egypten.
Och Caesars inblandning kommer ge Kleopatra en chans att ta sig från ett läger i öknens utkant tillbaka in i det politiska rampljuset. Kleopatra sitter i ett smutsigt arméläger flera mil öster om Alexandria och funderar på hur hon egentligen hamnade här. Hon är ju snudd på gudomlig, född att härska. Nu sitter hon i öknen med en hopskramlad armé långt från maktens korridorer. Men så ser hon ett litet sandmoln närma sig. Det är en budbärare som rider fram genom öknen, rakt in i drottningens läger. Han bär ett meddelande från Caesar. Kleopatra och hennes lillebror ska inställa sig i palatset i Alexandria. Caesar tänker agera domare i deras inbördeskrig och avgöra saken en gång för alla. I vanliga fall hade hon spottat åt ett sådant förslag. Vem är Caesar, en utländsk inkräktare, att ställa krav på Nilens drottning? Men detta är inget vanligt fall. Kleopatra vet att det här är hennes enda chans. Hon har hört talas om den här Caesar. Redan när hon bodde i Rom som liten flicka fick hon en bild av vad för slags man han är. En taktiker, populist och showman. Och en risktagare. En sån person vet Kleopatra att hon kan snacka med. Men det finns ett litet problem. Hon är långt ifrån Alexandria. Mellan henne och Caesar finns lillebroderns armé, spioner och lönnmördare. Om någon av dem får syn på henne innan hon når Caesar kommer hon levereras i samma skick som sin stora syster. Så vad ska hon ta sig till?
En liten roddbåt kryper fram genom den väldiga hamnen i Alexandria. Vattnet är svart som bläck under natthimlen. Den väldiga fyren är så nära att dess ljus inte når ner till ytan. Förbi romerska galjoner och vakter på kajen fortsätter båten och stannar vid de kungliga kvarteren. En man kliver i land med ett bylte slängt över axeln. Han smyger nu genom de vidsträckta överdådiga kvarteren som tillhör faraon. Överallt står romare vakt med facklor och spjut i händerna. På något sätt tar han sig förbi dem oupptäckt och passerar en sista trädgård innan sitt mål. Det romerska högkvarteret. Där inne är Julius Caesar, en beslutsam man i 50-årsåldern, klädd i röd tunika. Han sitter framför skrivbordet med ena handen på en pergamentrulle medan den andra håller uppe det trötta, nästan helt skalliga huvudet. Det har varit en lång dag. Mannen med byltet kliver in i rummet och ber om Caesars uppmärksamhet. Han bär på en värdefull gåva, säger han. Caesar är förvånad. Hur kom den här främlingen förbi hans vakter? Men han döljer sina känslor och ser avvaktande på den mystiska besökaren. Byltet läggs på golvet och mannen kliver åt sidan. Sen plötsligt börjar byltet röra sig. Tyget kastas åt sidan och uppkliver en 21-årig kvinna med ett kungligt diadem fäst i håret. Hon strålar av karisma, intellekt och självförtroende och ser Caesar rakt i ögonen. Hon introducerar sig som drottning Kleopatra. Med henne på tronen kan Egypten vara en god vän till Rom och till Caesar personligen. Nu kan inte en så slug och luttrad man som Caesar dölja sina känslor. Det här är en väldigt imponerande ung kvinna.
Ja, Caesar blir golvad av Kleopatras vågade entré. Hennes blandning av showmanship och list är helt i hans smak. Under mötet som följer lyckas Kleopatra bilda en allians med Caesar. Det går inte att veta säkert, men det är möjligt att den här alliansen till viss del skapades i sänghalmen. Om det stämmer, beror det nog på att Kleopatra gjort sin läxa när det handlar om den gode Caesar. Han har ett välförtjänt rykte av att ha mycket kärlek i sig, som han gärna delar med många fler än sin fru. Och att gå till sängs med Egyptens drottning vill han nog inte missa. Kleopatra är ingen duvunge. Hon vet att detta är hennes bästa chans att behålla livet och Egyptens självständighet.
Ja, Caesar får ju se då den här unga drottningen i 20-21 års ålder som kliver upp och fattar tycke för henne då. Är det kärlek eller är det realpolitik? Alltså de stänger in sig då i sängkammaren under natten. Säkert då en sexuell attraktion särskilt från Han uppskattar väl henne så att säga. Men för Kleopatra var det ju realpolitik. Nu gäller det att vinna den här romaren och fixa honom som beskyddare. För annars så ryker hon. Det var hennes liv som stod på spel. Ska hon välja henne eller lillebror? Så att det måste ha varit en väldigt laddad situation där den där natten. Men båda, det är liksom win-win. Caesar kan med Kleopatra genom henne då fästa greppet om Egypten och hon får hjälp av romarnas mäktigaste man.
Morgonen därpå förkunnar en belåten Caesar att Kleopatra och hennes lillebror ska dela på makten och styra Egypten tillsammans. Det här beslutet gillar inte lillebrodern överhuvudtaget och väljer i kort ordning att ta till väpnad kamp mot sin syster och hennes nya romerske allierade. Det som följer är en lång och våldsam belägring. Kleopatra och Caesar är fast i palatset och har bara en minimal styrka legionärer som skydd. Utanför portarna är så gott som hela befolkningen i Alexandria emot dem, glatt påhejade av lillebror Ptolemaios den 13. I 6 månader pågår ett slags antikt gerillakrig mellan lillebrorens anhängare och Caesars trupper. Vid ett tillfälle bryter en eld ut i hamnen som sprider sig till delar av stadens pampiga bibliotek och bränner ner otaliga dokument, böcker och vetenskapliga rullor. Men i mars år 47 före vår tideräkning får romarna äntligen förstärkning och driver till slut bort sina motståndare. När lillebror Ptolemaios försöker fly staden knuffas han på något sätt ner i Nilen. I sin tunga guldrustning har han ingen chans att simma till ytan. Kungen av Egypten drunknar och kvar på tronen sitter Kleopatra. Vinsten och makten ska självklart visas upp. Men det gemensamma segerhuset blir kortvarigt.
Och sen så har vi uppgifter om hur Caesar och Kleopatra åker på Nilen med en lyxjakt. Och han får titta på pyramiderna och hon liksom vill limpa på honom. Men han kan ju inte stanna kvar där hur länge som helst, för det pågår ju ett romerskt inbördeskrig. Så han drar vidare upp till nuvarande Turkiet, vinner en seger där, det här Veni, Vidi, Vici, jag segrade. Så han försvinner ur hennes liv.
När Caesar sticker är Kleopatra gravid. Ett par veckor senare föder hon en son som hon döper till Caesarion. Alltså bokstavligen lille Caesar. Här ska inte råda något tvivel om vem pappan är. Nu är alla hennes motgångar ur vägen. Och makten över Medelhavets rikaste land ligger i hennes händer. Ingen annans. Men det behövs ju alltid både en kung och en drottning i Egypten. Så knappt har de blodiga kropparna röjts bort från Alexandrias gator innan Kleopatra gifter sig med sin lillebror. Ja, alltså sin yngsta bror, som givetvis heter Ptolemaios, även han. Nu, den 14:e i ordningen.
Ja, man kan fråga sig, vad gör hon när Caesar åkte iväg? Det lämnar ju henne lite märklig sits. För hon är ensamstående mamma med en pappa som inte är en riktig farao utan gift med lillebrodern. Och många i Egypten uppfattar nog henne då som en lyddiktator till romarna. Det är ju bara tack vare att Caesar lämnar kvar trupper och så som hon kan sitta trygg på tronen. Och här finns det då enstaka papyrer och inskrifter. En viktig uppgift för en drottning av Egypten var att se till att kulterna till gudarna pågick som det skulle, inviga tempel och leda offer och så. Men sen också rent ingenjörsmässigt att kanalerna, bevattningskanalerna ska hållas i stånd och det finns en uppgift om att det blir någon torka och sånt där. Det är fullt allvarliga saker de måste ta tag i.
Kleopatra har alltid varit populär på landsbygden. Utanför Alexandrias kosmopolitiska gator och torg ligger nämligen ett helt annat Egypten. I pyramidernas skugga talar folk egyptiska inte grekiska. De gamla gudarna tillbes med största allvar och faraon är likställd med dem. En gudomlig gestalt som vandrar på jorden. Den här rollen spelar Kleopatra med bravur. Hon är den första faraon i sin dynasti som talar egyptiska, vilket knappast skadar hennes anseende ute i landet. Men även om hon är en gud för sina undersåtar, vet Kleopatra att hennes makt här på jorden hänger på alliansen med Caesar. Hon sitter ju i samma rävsax som hennes pappa gjorde. Egypten är det rikaste landet i Medelhavsområdet. Rom däremot är världens starkaste stat. De kan sopa bort henne när de vill och ta hennes land ifrån henne. Men så länge hon är vän med Caesar sitter hon säkert. Och med sonen Caesarion som sin efterträdare kan hon känna sig extra lugn. Caesar vet att hans son kommer bli farao. Hans ett kommer härska över Egypten och landets ofantliga rikedomar. För en man med så stort ego och så stora ambitioner som Julius Caesar är det en minst sagt lockande tanke. Och det innebär ju att det inte finns något behov av att erövra Egypten. Det kommer liksom lösa sig själv i Caesars ögon. Även om vi inte kan veta riktigt vad den numera 23-åriga drottningen har för sig det här året, kan vi vara säkra på en sak. Att på sommaren år 46 före vår tideräkning, mer än ett år efter att hennes lillebror drunknar i Nilen, sitter hon väldigt säkert på tronen. Och det vet vi av en enkel anledning. Hon reser till Rom. En ptolemaisk härskare skulle aldrig någonsin lämna Egypten utan att vara helt bombsäker på att alla rivaler är satta ur spel och folket är belåtet. Och det verkar Kleopatra alltså vara. Hennes besök i den eviga staden på hösten år 46 före vår tideräkning varar i flera månader. Med sin kungliga status, sina utländska vanor och inte minst sin ofantliga rikedom retar hon gallfeber på det puritanska, moralpredikande romerska etablissemanget. Kleopatra är utan tvivel rikare än någon senator eller fältherre i den mäktiga staden. Och hon skäms inte för att visa upp sina tillgångar.
Ja, när det kommer då en drottning som officiellt är klient, alltså en lydhärskare under romarna, till staden vid Tibern, till Rom, så måste ju folk ha varit nyfikna på vem hon var. Och opinionen var säkert kluven, va? En del tyckte det var spännande, det har spekulerats i att en ny typ av hårfrisyr på romarinnor med en knut i pannan på något vis ska härma den här kobran som egyptiska drottningar och faraoner hade i sin krona, va, uppe i pannan. Medan andra tyckte det var ytterst märkligt, vad hade hon där att göra?
Men resan till Rom handlar såklart inte om att Kleopatra vill reta gamla senatorer och inte heller nödvändigtvis om att sätta nya modetrender. Hon är en gudinna på jorden och bryr sig inte ett dugg om vad de tycker. För henne handlar resan om att säkra alliansen med Caesar, som vid det här laget är enväldig diktator över romarna. Hon måste göra sig säker på att hans stöd inte försvinner. Och det verkar som om resan är en rejäl framgång i det avseendet. För knappt ett år senare kommer Kleopatra tillbaka till den myllrande romerska huvudstaden på ännu ett långvarigt besök. Men den här gången kommer det sluta annorlunda. Och när hon reser hem efter den andra resan kommer det vara utan några garantier. Den andra resan äger nämligen rum i mars år 44 före vår tideräkning. Caesar har vid det här laget retat gallfeber på många senatorer i flera år. De tycker att han beter sig allt mer auktoritärt och misstänker att han vill göra sig själv till kung. Kort och gott ser de honom som ett hot mot hela den romerska republiken. Och en dag i mitten av mars hugger de ihjäl honom. Det finns mycket att säga om den här något berömda händelsen. Men det viktiga i vår historia är hur det påverkar Kleopatra. Och man kan knappast påstå att Caesars våldsamma död hjälper henne. Under hennes tid i Rom har Caesar aldrig erkänt Caesarion som sitt barn. Nu hoppas Kleopatra att han ska göra det i efterhand. Då skulle Caesarion kunna ärva sin pappas pengar och stora tillgångar. Han skulle också bli en romersk medborgare och som vuxen ha chansen att göra politisk karriär i den mäktiga staden, samtidigt som han är tronarvinge i Egypten. Ja, ett erkännande från Caesar skulle kunna öppna många dörrar. Men när Kleopatra får höra vad som står i Caesars testamente blir hon inte direkt lättad. Hon blir tvärtom rasande. Han nämner inte sin son med ett enda ord och lämnar ingenting till vare sig barnet eller till Kleopatra. Hela Caesars förmögenhet går istället till någon obskyr, spinkig brorson som heter Octavianus, som dessutom blir postumt adopterad av den döde diktatorn. Kleopatra tar sig snabbt ut ur Rom, som är på gränsen att explodera av uppror och vedergällning. Hon måste återigen säkra sin ställning på hemmaplan och sätter kurs mot Egypten. Och nu gäller det att vara väldigt försiktig. För en sak är säker. Romarna kommer att kriga mot varandra igen. Vem som än vinner måste Kleopatra återigen lyckas imponera på, charma, förhandla med, muta. Annars kommer det sluta för henne som det slutade för hennes döde älskare. Väl framme i Alexandria är Kleopatra snabb och hänsynslös. Vips så är hennes lillebror och make Ptolemaios den 14:e död. Ingen vet riktigt hur, men eftersom Kleopatra nu gifter sig med Caesarion, alltså sin egen son, och avbildar honom som farao på flera monument. Ja, det pekar ju helt klart åt hennes håll. Bara för att Caesar är död tänker hon inte släppa möjligheten till en förnyad dynasti. Sen finns det ju andra fördelar med att lillebrodern dör. Sonen Caesarion är knappt 4 år gammal och har inte mycket att säga till om. Så i praktiken betyder det att Kleopatra nu styr Egypten helt själv. Och det är precis så hon vill ha det. Samtidigt brakar helvetet loss på andra sidan Medelhavet när romarna ännu en gång ryker samman i ett blodigt inbördeskrig.
Och nu måste hon välja sida. För Roms politik splittras i de som är Caesars anhängare och de som är på Caesarmördarnas sida. Cassius och Brutus som man brukar nämna. Och då kommer det propåer ganska snart till Egypten om att hon ska skicka flottor, Egyptens stora flotta, och soldater från båda sidorna. Och nu börjar en väldigt obehaglig balansgång. Liksom, vem kommer att gå vinnande ur den här striden? Och hon skickar faktiskt styrkor till båda sidorna här under det följande året och försöker med skicklig diplomati hålla sig utanför.
Efter ett par års blodigt krig är det till slut Caesars hämnare som vinner. Den romerska världen delas upp mellan segrarna. Caesars spinkiga styvson Octavianus styr över västra halvan av riket, medan en av Caesars generaler och mest trogna män tar över den östra halvan. En man med rykte om sig att gilla fest, lyx och allt det goda i livet. Hans namn, Marcus Antonius. Det var han som vann det avgörande slaget och är nu den mäktigaste mannen i hela Medelhavsområdet. Under sommaren år 41 före vår tideräkning skickar han flera bud till hovet i Alexandria. Kleopatra ska inställa sig och förklara sin bristfälliga hjälp under inbördeskriget. I flera veckor viftar Kleopatra bort den vulgära romarens order med illa dold avsmak. Vem tror han att han är? Att beordra henne, drottning och levande gud, att göra som han säger. Men hon vet också att förr eller senare måste hon träffa Antonius. Han styr över Roms intressen i öst. Det betyder att hon måste komma överens med honom om Egypten ska förbli självständigt. Med det i bakhuvudet ger hon order om att förbereda några fartyg i slutet av sommaren år 41. Och det ska bli ett möte som han aldrig kommer glömma. På ett torg i den gamla staden Tarsus i södra Turkiet sitter en bredaxlad, bufflig man med boxarnäsa och krulligt hår. I skuggan av ett parasoll sitter han och svalkar sig med kylt vin i den tryckande hettan. Mannen sveper snabbt i sig vinet. Men innan han hunnit fylla på glaset har något fångat hans blick. Alla stadens invånare verkar springa mot floden. Först bryr han sig inte. Men ju större trängseln blir nere i hamnen, desto mer växer hans nyfikenhet. Och det han ser är som taget ur de gamla sagorna. En lustjakt, större än någon han sett förr. Purpurfärgade segel, en gyllene för och ett moln av dyra parfymer kring sig. Årorna i silver ror i perfekt takt till de lyror och flöjter som spelar på däck, där vackra kvinnor klädda som nymfer breder ut sig. På en bädd mitt på däck, under ett tak av tunna förgyllda sidentyger, vilar Kleopatra, klädd som gudinnan Afrodite. På stranden står mannen, Marcus Antonius, hänförd. Han är van vid lyx. Men detta är på en nivå han aldrig skådat för. Ja, Kleopatra anländer till Tarsus i den antika världens mest maxade lyxjakt. Som ett flytande Mar-a-Lago korsat med Cirque du Soleil. Den storslagna entrén fångar Antonius på alla möjliga sätt. Det enda han älskar mer än att dra ut i fält är sånt som är dyrt, gott och berusande. Kleopatra gör tydligt från första stund att hon är alla tre. Under flera dagar i Tarsus bjuder hon på den ena överdådiga middagen efter den andra. Och Antonius tar glatt för sig av allt inom räckhåll. Hennes taktik har fungerat. Det blir inga konsekvenser för hennes bristande stöd i kriget. Istället får hon en ny romersk beskyddare.
Allt det här gör ju då att Antonius faller pladask. Både vinet, nakna Kleopatra, allt det här påkostade partytricksen. Och då heter det i källorna lite misogynt sådär att hon förstod att han bara var en simpel soldat. Hon hade intellektuellt övertag och nu förstod hon att hon skulle snärja honom i sitt nät och den typen av uttryck. Men det handlade ju egentligen om diplomati. Det som låg i potten för henne det var att Egypten fortfarande skulle vara oberoende. Men det här var den nya, Roms nya starke man som hon måste hålla sig väl med. Så att efter lite intermezzo däremellan så kommer han till Alexandria för att hälsa på henne.
I slutet av året dyker alltså Antonius upp i Alexandria för att semestra i staden över vintern. Till skillnad från Caesar gör Antonius inga offentliga anspråk på att styra landet. Han går runt på stadens myllrande, musikfyllda gator i vanliga vardagskläder och håller låg profil. Med sina mått mätt alltså. För det festas en himla massa och det är inga billiga fester. Många gånger i veckan bjuder han och Kleopatra varandra på banketter. Den ena dyrare än den andra. Och någon gång under den här dekadenta vintern verkar det börja slå gnistor mellan den egyptiska drottningen och den romerska ledaren. För innan våren kommer och Antonius måste tillbaka till sina affärer i Rom är Kleopatra gravid igen. Den här gången kommer det bli tvillingar, en flicka och en pojke. De 3 år som följer finns det rätt lite uppgifter om vad som händer i Kleopatras liv. Men det pågår inga uppror eller revolter i Egypten. Så det verkar ännu en gång som att hon håller sina invånare nöjda. Men när de här 3 åren har gått, år 37 före vår tideräkning, kommer det hända grejer. Och nu kommer Kleopatra nå de högsta höjder någon i hennes dynasti nått på många, många år. För nu återvänder Antonius till östra Medelhavet och till Kleopatra. Under åren som gått har hans kurs sjunkit hos romerska folket medan Octavianus blivit mer och mer poppis. Officiellt styr de 2 männen romarriket tillsammans. Men det är ingen hemlighet att de ständigt tävlar om övertaget mot varandra. Men rivaliteten med Octavianus verkar inte vara top of mind för Antonius när han anländer till Alexandria. Nu kommer han och Kleopatra leva oskiljaktiga som man och hustru, gud och gudinna. Han som vinets gud Dionysos, hon som Isis, den ideala modern som styr kärleken, himlen och ödet självt. Rätt mäktigt med andra ord. De får ännu en son ihop. Och livet verkar leka. Alla allvarliga män i Rom är långt borta. Och i Alexandria kan de leva i sus och dus och ändlösa fester. Under en riktigt extravagant tillställning år 34 före vår tideräkning ställer sig Antonius på scen. Inför en massiv publik av lyriska medborgare. Han förkunnar att Caesarion är Julius Caesars sanna arvinge och Kleopatra, alla kungars drottning. Sen fortsätter han att utnämna deras gemensamma barn till regenter över stora områden. Den här händelsen, som kallas för donationerna i Alexandria, är nog höjdpunkten på Kleopatras karriär. Hon började sin regeringstid med att drivas i landsflykt och har sedan dess parerat romerska fältherrar och en modisk familj. Men på något sätt har hon lyckats utöka sitt rike, alliera sig med den mäktigaste mannen i världen och säkra sin dynastis överlevnad. Med Antonius vid sin sida kan hon till och med drömma om att styra över Rom och alla dess provinser. Det är ett snudd på omöjligt konststycke hon lyckats med. Men för det kära paret i Alexandria är det här också början på slutet.
Det här var ju katastrof för romersk horisont. Vad håller Antonius på med där bort? Man kan ju inte ge bort halva romarriket till Kleopatra. Och då vrids konflikten upp ett snäpp till.
Medan Kleopatra går från klarhet till klarhet sitter en ung man i Rom och smider planer. Octavianus, alltså den spinkige brorsonen som ärvt Caesars förmögenhet, är på pappret Antonius politiske partner. Så har det varit ända sedan de besegrade Caesars mördare 8 år tidigare. Men Octavianus har ingen lust att dela makten med någon. Därför använder han donationerna i Alexandria som ett hänsynslöst propagandavapen. Nyhetsutropare på Roms torg börjar nu basunera ut att Antonius övergett sina romerska dygder sin romerska fru och sina plikter. Allt för att leva i oromersk lyx med en österländsk drottning som dessutom verkar vara den som bestämmer i paret. Och det är ingen slump att de nämner just detta. Det finns inget värre för en romersk man än att kallas feminin. Det är värre än nederlag i strid, otrohet eller mutskandaler. Och det ryktet börjar Antonius nu alltså få i sin hemstad. Propagandan leder snart till ännu ett krig som bryter ut år 31 före vår tideräkning. Eftersom romarna är trötta på inbördeskrig påstår Octavianus att det bara är den farliga, förföriska och maktgalna Kleopatra han krigar emot. Hon får alltså bära hundhuvudet för den högpolitiska dragkampen mellan hennes älskare och hans rival. Vid det här laget har ju Kleopatra navigerat sig genom två romerska inbördeskrig och flera hemma i Egypten. Men den här gången går det inte. I ett väldigt rörigt sjöslag utanför Greklands kust får Antonius och Kleopatras flotta stryk. Mitt under slaget lämnar Kleopatra stridigheterna och sätter kurs mot Egypten med hela krigskassan ombord.
Det låter som hon flyr, men antagligen var det en överenskommelse. Man kan inte bara smita med 60 skepp. Så de kommer loss. Och när de väl seglar söderut då, så inser Antonius att han håller på att bli lämnad ensam kvar. Och han seglar i kapp Kleopatras skepp och kravlar upp och sätter sig där på däcket. Och det är ju katastrof. Man överger ju inte sin armé. En befälhavare som överger sin armé. Och då heter det liksom att han var galen. Han hade blivit galen av hennes kärlek. Eller också fattar han ett mycket dåligt beslut. Men det slutar med att de seglar hem mot Egypten och han är jättedeppig och vägrar prata. Medan resten av armén som står på land, de ger sig till romarna. Så det är liksom nederlag på nederlag.
När de väl återvänder till Alexandria vet båda att de lever på lånad tid. De har befunnit sig i en ändlös fest i flera år. Men nu kommer baksmällan. Under de kommande månaderna närmar sig Octavianus armé sakta och metodiskt. Och ju närmare Egypten de kommer, desto fler av Antonius legioner överger honom. Till slut låser paret in sig i det väldiga palatskomplexet i Alexandria och väntar på det oundvikliga. Och på högsommaren, år 30, ett år efter att kriget brutit ut, står Octavianus styrkor till slut utanför murarna. På bara en dag intar Octavianus staden. Och nu är det oklart exakt vad som händer. Men tydligen skickar Kleopatra ett meddelande till Antonius, som är i en annan del av palatset, flera gator bort. I meddelandet står att hon finns i mausoleet. Och det verkar inte direkt vara tydligt att hon fortfarande lever. Antonius tolkar det som att hans älskade drottning är död. Eftersom han redan förlorat allt annat är detta droppen. Han sliter av sig rustningen, sveper ett glas vin och hugger sig själv i bröstet. Men han överlever. Hans tjänare bär den döende, lidande kroppen till mausoleet där Antonius måste hissas in genom ett fönster för att komma till Kleopatra. Där inne hinner de bara säga ett par sista ord till varandra innan Antonius dör i hennes armar i en makaber förlaga till Romeo och Julia. Romarna bryter sig till slut in i mausoleet och tar drottningen till fånga. I ett möte med Octavianus gör hon ett sista försök att rädda sitt rike. Vi vet inte vilken taktik hon försöker sig på, pragmatiska förhandlingar, smicker eller underkastelse. Vi vet dock att det inte fungerar den här gången. Octavianus tänker göra Egypten till en provins och ta med sig Kleopatra till Rom. Där ska han visa upp henne i sitt stora triumftåg inför svärande, berusade romare. Inte en chans att hon tänker sluta sina dagar på det sättet. Och det är här vi först mötte henne. Med en kobra mot bröstet, prydd i smycken och ett kungligt diadem. Kleopatra är 39 år gammal och har suttit på tronen i omkring 22 år. Under en tid då hela världen var i gungning. När hon dör i augusti år 30 före vår tideräkning blir landet en romersk provins. Mer än 3000 år av inflytande och tradition går alltså i graven med Kleopatra som blir den sista faraon över ett självständigt Egypten. Vid tiden för romarnas invadering av Alexandria befinner sig sonen Caesarion på flykt i närheten av Röda havet. Men en av hans tjänare förråder honom till Octavianus agenter som avrättar honom bara ett par veckor efter hans mammas död. Och med det är drömmen om en fortsatt dynasti definitivt över. Ingen vet egentligen om historien med kobran är sann eller inte. Det skulle behövas en vansinnigt stor fruktkorg för att dölja en sån orm. Vissa historiker tror att hon använde gift. Andra att det är Octavianus som låter mörda henne och sprider ryktet om självmord eftersom det vore ovärdigt av en romare att mörda en kvinna. Men om hon använder en kobra är det ett lämpligt val. Det är ett djur som pryder faraonernas krona och förknippas med gudinnan Isis. Henne Kleopatra liknat sig vid i över 20 år på tronen. Alltså guden över ödet själv. Enligt egyptisk tro ger kobrans gift dessutom odödlighet. Så om det är så Kleopatras liv tar slut är det väl bara passande. Att hon in i det sista styr sitt eget öde, överlistar sin motståndare och tar en odödlig plats i historien. Du har lyssnat på historien om Kleopatra med mig, Blenda Zettervall Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Carl Häger och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Historien om produceras av Podplay.
Play, en del av